Första advent handlar ju i viss mån om att, ska säga, vikten av att ställa rätt förväntningar. Att de förväntningarna som då ställdes på Jesu ankomst till Jerusalem, när man trodde att nu kommer det en politisk förändring som kommer att göra, vända upp och ner på allt det förutvarande, förbyttes av något helt annat skeende än vad man hade trott från början. Kyrkan har gjort samma erfarenhet under årens gång, det vill säga det som man trodde var en ganska given utveckling för kyrkor och lokala församlingar och så, visade sig plötsligt ta en helt ny vändning. Den tid som då rådde när man ganska blint trodde att den starka folkväckelsen, alltså som våran tradition, skulle krönas av Kristi andra tillkommelse. Det var ju så man faktiskt såg på saken i slutet på 1800-talet. Den förväntan förbyttes mot sekularisering och urbanisering och globalisering. Kort sagt, den tid som man verkade i och som man kände ganska väl förbyttes på ett sätt som egentligen ingen människa i världen skulle kunna ha förutsagt. Resultatet av detta för Sveriges del ledde till att för en fortsatt väckelse och tillväxt i församlingarna så började en tillbakagång. Det finns naturligtvis undantag, men generellt och statistiskt sett så har kyrkorna allt mer krympande tillvaro bara fortsatt. För Svenska Missionsförbundets del så har trenden varit vikande faktiskt sedan slutet av 1920-talet. Sett över hela landet då. Och sen har det så har vårt samfund i snitt tappat 800 medlemmar varje år. Och detta tapp har dock inte motsvarats av en ökning någon annanstans. Under i stort sett hela min karriär då, så har det ibland dykt upp en ganska dykt upp en ganska obarmhärtig intern kritik inom kyrkan och församlingarna. En av de kritiker har till exempel varit Magnus Malm. Senast ut så var bland annat Stefan Svärd, en ganska erkänd teolog i Sverige idag, som hävdat att kyrkans tillbakagång enbart beror på att församlingarna inte fullföljer sitt uppdrag. Och som stöd för det hänvisar han till Apostlagärningarnas första kapitel. Och han kritiserar då församlingarnas bristande öppenhet, bristande engagemang, bristande tydlighet, trohet, ljumhet och brist på helig ande och så vidare. Jag säger inte att kritiken alltid är helt grundlös. Men det här självcentrerade fokuset har nog varit lite enkelriktat och till och med navelskådande ibland. Jag har med Bibeln i handen svårt att acceptera att orsaken till de enorma samhällsomvandlingar som har skett under 1900-talet har orsakats av bristande ansvar hos Jesu lärjungar. Och jag vet att det här påståendet kan provocera och att det låter som självgodhet eller än värre liknöjdhet. Men till de självkritiska kristna då som tycker att det är klädsamt att kokettera med skuld, skulle jag ändå vilja säga att det viktigaste är väl inte vad som är klädsamt utan vad som faktiskt är sant. Om en bonde gång på gång råkar ut för missväxt och förlorad skörd på grund av ändrade klimatförändringar, så vore det ju korkat att skylla bonden för det klimatet som faktiskt råder där han sår och arbetar. Om man hela tiden skulle fråga och anklaga sig själv vad han gör för misstag som hela tiden straffas med torka, frost och slagregn fast han sliter hårt. Alltså då inser ju alla att då är frågan fel ställd. Och till de kristna debattörer som hävdar då med apostlagärningarna som intäkt att sjunkande statistik är ett tecken på den helige andes frånvaro i församlingen, så skulle jag vilja ställa följande fråga. Skulle skörden bli större om fler bönder drabbades som missväxt för att de inte förstår vad som har hänt med klimatet? Jag vill påstå att jämförelsen då mellan kristet liv och sådd och skörd och det är djupt bibliskt. Så därför så fortsätter jag på det spåret en stund till. Ska man på något sätt lyckas i såväl jordbruk som lärjungaskap så gör man klokt i att ställa rätt diagnos på jordmånen innan man kommer förslag på åtgärder. Det andliga klimatet har ändrats. Och det har ändrats inte bara nu under 1900-talet utan det har ändrats med ganska stora steg genom hela historien. Så är det bara. Alltså där vi förr då hade sått med framgång blir det idag mindre skördar. Vad beror det på? Att vi inte arbetar tillräckligt hårt? Eller att vi inte är tillräckligt många? Eller att vi inte är tillräckligt unga? Eller något annat? Nej, det beror på en klimatförändring. En andlig klimatförändring. Eller mera exakt, en andlig behovsförändring. Jag säger inte att vi enbart sår på hälleberget, men den jord där vi sår evangeliet i har inte samma temperatur eller samma typ av näringsbehov som den hade för 100 år sedan. Och det beror på andra orsaker än våra verksamheter. Den kristna församlingen skulle kunna liknas då vid en odlande människa som sår sina grödor i olika täppor. Olika skördar för olika säsong. Utsädet är naturligtvis alltid evangelium, men det kan se olika ut. Och skörden kan också se olika ut. Allt det här vet vi ju mycket väl om. Det är också där som vi lagt vår energi. Så långt, allt gott och väl. Men när klimatet förändras inträffar också någonting annat. De jordar som förut varit bördiga och gett skördar kan plötsligt visa sig vara ofruktbara. Medan också jordar som tidigare då lagt under frost har tinat och plötsligt börjar kunna ge skörd. Den jord som evangeliet har att arbeta med är de behov av frälsning, mening, befrielse, kärlek och hopp som människor faktiskt har. Kort sagt, evangeliet svarar alltid upp mot någon form av verklig nöd. Den jordmånen har ändrats. Behoven har ändrats mycket. De andliga behoven ser i hög grad annorlunda ut nu. I fråga om livets mening är till exempel ofta större än frågan om personlig skuld. Känslor betonas på bekostnad av plikt. Individen går före kollektivet. Ett mer komplicerat samhälle skapar också mer komplicerade problem och komplicerade tänkanden och mer komplicerad oro och ångest naturligtvis. Människor är mer benägna att problematisera än att förenkla. Innovation värdesätts snarare än tradition. Bara för att ta några exempel, och om det här kan man naturligtvis tycka saker att det är bra eller dåligt och det är inte viktigt. Att beklaga det andliga samhällsklimatet, det där är ju lika meningslöst som att klaga på vädret. Och att betrakta sig själv då som skyldig till detta är ju närmast ett hedniskt beteende. Det hör ju hemma i gamla blodiga offerkulturer där man kunde ställa människor personligen till svars för missväxt i landet. Sannoliken, säger Jesus, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Var på er vakt så inte era sinnen fördunklas. Jesus säger ingenstans att vi ska förvänta oss stora väckelser. Han säger att vi ska bruka jorden där den är fruktbar. För bonden som gick miste om skördarna på grund av klimatförändringen så hjälper det ju inte att slita sitt hår. Han har bara en enda möjlighet, nämligen att ta fram det bästa utsäde han har och så det i en jordplätt som han kan hitta som är fruktbar. Det är det enda han kan och bör göra oavsett hur liten denna plätt kan te sig. I Matteus 13 förklarar Jesus för lärjungarna att alla jordar är inte fruktbara. I utsändningstalet Matteus 10 instruerar han dem att prioritera de hus och städer där de tas emot av människor. I Lukas 14 berättar Jesus om en man som förgäves bjuder sina vänner på fest. Ingen vill komma. Vad gör han då? Ställer han in festen? Det skulle ju jag garanterat ha gjort. Satt mig och tjurat. Men den här mannen gör inte det. Han gör något oväntat. Han kollar först vilka som vill komma. Vare sig de är hans vänner eller inte. Och så har han festen för dem. I texten för den här söndagen. Som är ett stycke i alla talrika texter om tidens slut. Står ingenting om stora väckelser. Utan om att tiden kommer att förändras. Det är det enda vi egentligen behöver tänka på, säger Jesus, är att våra sinnen inte fördunklas. Jag kan inte förstå annat då efter att ha studerat ordet. Jag kan inte förstå annat än att de förkunnare som håller på likt Stefan Svärd eller Magnus Malm har fel. Jag kan inte förstå annat än att Jesus uppmanar oss att släppa den där självfixerande ångesten över väckelsekyrkornas tillbakagång. Den fördunklar våra sinnen. Den blir bara en del av livets övriga bekymmer. Det har skett en klimatförändring, inte bara när det gäller vädret utan också när det gäller människors nöd. Dock har inte nöden upphört. Den är naturligtvis större än någonsin. Men nu är det här ingenting nytt, om man tror det. Därför att kyrkan har genomgått förändringar hela tiden genom historien. Och vad beror det på då? Beror det på att de har hittat en ny pedagogik eller ett nytt knep? Att någon har skrivit en bok som fick folk att göra på något annat sätt. Nej, det beror på stora förändringar i världen i övrigt. Det är det som har förändrat kyrkan. Runt år 1000 så delades urkyrkan i det som skulle bli den romersk-katolska kyrkan och den ortodoxa kyrkan. Det hade med stora omvälvningar i samhället att göra. Och framförallt hade det med det västromerska rikets kollaps att göra. Det är en av historiens största händelser. Pågick under hundratals år. Det hade, vi kan ta reformationen då, vår egen protestantiska kyrkas födelse på 1500-talet. Den skedde i ett skede då nationalstater tog form i Europa och ersatte feodalsystemet. Alltså stora samhälleliga kriser och förväntningar och förändringar. Vår tradition då, den plattform som vår verksamhet vilar på är från slutet av 1800-talet. Då kungen och adeln allt mer förlorade sin makt och ersattes av demokratisk parlamentarism. Det här tycker vi var väl något naturligt och enkelt, men det var det inte allt. Det var fullständigt revolutionerande att kungen miste sin makt. Det är ungefär som att säga att socker mister sin sötma. Alltså kungen är ju per definition kung för att han har makt. Men så var det. Sen bör man komma ihåg att det var inte katolska kyrkan som orsakade Roms fall. Det var samhällsförvandlingen som gjorde att katolska kyrkan blev till. Det var inte reformationen som förändrade Europa på 1500-1600-talen. Det var tvärtom. Förändringarna i Europa fick kyrkan att bli protestantisk. Det var inte den protestantiska kyrkan som gjorde Gustav Vasa till protestant. Det var Gustav Vasa som gjorde kyrkan protestantisk. Nationalstatens födelse. Det var inte heller så att väckelsekyrkan på 1800-talet, det var inte väckelsekyrkan på 1800-talet som förändrade Sverige, även om vi ibland vill påstå det. Det var förändringarna i samhället som gjorde att väckelserörelsen tog form. Jordmånen förändrades. Det andliga klimatförändringar tvingat kyrkorna att förändras. Men allt det där som jag har berättat om nu, det är historia. Och det kan inte återkallas. Det kan man inte göra om. Hur traditionsbunden man än är inom katolicismen eller inom svenska kyrkan eller ens inom väckelsesamfunden, hur mycket vi hävdar vår tradition, kan vi inte återskapa den verklighet som vi historiskt är födda ur. Men nu sker det igen. Vad kommer de klimatkriser som sker både bildligt och i bokstavlig mening just nu? Vad kommer det att ske, det som sker i vår samtid just nu? Vad kommer att hända med det? Det kan vi omöjligt veta. Men att historien kommer upprepas, det kan vi vara väldigt säkra på. Och att kyrkan då också finner sin plats i detta kommer ju att ske lika säkert så som att Jesus lever och kommer oss till mötes även i framtiden.